I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Man vill aldrig sluta lyssna på den här mariachi-versionen av F1s tema som var i Mexikos Grand Prix. Alltså jag sitter liksom och jag kan verkligen inte dansa, men eller någonting sånt. Jag kan knappt röra mig till musik trots att jag har levt ett liv i musiken och liksom kulturens tjänst. Men jag kan absolut inte röra på mig till musik på ett coolt sätt. Men jag blir liksom, av den här låten blir jag liksom så himla glad. Vad känner du, Anna, när du hörde den till Mexikos GP?
Jo, men man blev ju otroligt glad. Det kändes ju bara lite tråkigt att jag inte kände mig riktigt lika glad efter loppet som jag var inför.
Ja, det har jag också undrat. Men alltså, den här låten, man vill ju att man ska köra de här varje gång nu, från och med nu, alltså de här sista racen som är kvar. Det var typ det bästa FIA, eller ja, det är ju inte FIA som gjort det, men de som producerar. Det är det bästa de har gjort, alltså, av allting. Alla kamerabilder, alla typer av drönarförsök med drönare som flyger, alla gaspedalskameror och bromspedaler och jämförelselinjer, så är ju alltså den här mariachi-versionen av F1-temat det bästa.
Ja, det känns ju härligt att få känna så i alla fall, tycker jag.
Jag sitter och dansar och gnuggar. Ja, det var ju lite roligt när jag var på mitt enda F1-lopp i livet, som det börjar bli tjatigt om att jag pratar om när jag var i Barcelona. Jag ska väl på något mer någon gång så att jag har mer att jämföra med. Men där var det lite komiskt i alla fall när liksom själva sändningen drog igång, för då hade de några små riktigt trötta högtalare som körde den där låten. Och alla vrålar liksom med och bara Det måste ha varit mycket mysigare i Mexiko. Alla sombreros bara gnugga och dansa lite till den sköna låten.
Ja, men på något sätt så är det ju, jag gillar ju inramningen i Mexiko med den här fantastiska motodromen också. Det pratade vi om innan racet också. Men den ger ju en himla känsla. Så man sitter ju och hör publiken. Man får ju en feeling för, och det känns verkligen som en sån gungande feeling rätt över. Så att, passar bra.
Ja, den är ju också extremt cool, den där kurvan där de kommer in mot slutet precis innan start och målrakan. Den är ju alltså otrolig. Såg också att de hade som ett litet så här restaurangområde, eller i alla fall lite bord där man kunde sitta precis i den hörnan. Det är ju där bilarna kör som långsammast också på hela racet. Nej, det är ju visuellt den absolut coolaste platsen som man kan se. Rent tv-bildsmässigt och låtmässigt är det ju det bästa de har gjort. Men om man tänker annars på racet då, hur många Red Bull behövde du dricka för att hålla dig vaken när du satt där och live-rapporterade det här sömniga racet?
Alltså, nu dricker inte jag Red Bull, för jag gillar inte den drycken.
Hur många skulle du behövt då, om det var original Thai-versionen av det innan Mateschitz köpte upp det?
Ja, den var väl antagligen superstark, men jag hade nog ändå behövt en 10 stycken, kände jag. För att, nej, jag satt ju hela tiden och väntade på att det här loppet skulle tända till. Man hoppades ju på någon form av strategispel mellan Max Verstappen som hade pole och tog starten, och Mercedesen som låg bakom. Men det kom ju aldrig. Och det gjorde ju att det blev, alltså, inte bara med att man var en väntan på någonting som skulle komma, utan det var ju dessutom ett lopp som kändes väldigt uppdelat i två olika delar. Alltså, det var täten, och sen var det typ Ferrari i sin lilla värld, och sen var det resten. Det kändes ja, som en väntan på någonting som aldrig kom, tyckte jag.
Jag tänkte att vi skulle döpa det här avsnittet. När jag satt och kollade på racet igår så tänkte jag ju, det här avsnittet får ju heta säsongens snällaste race. Men nu har det gått ett par timmar sedan jag såg det där racet, och nu undrar jag om vi inte bara ska döpa det till säsongens absolut tråkigaste race.
Ja, det,
eller
det
både
ju...
och kanske.
Vad menar du med snällt egentligen?
Nej, men det var ju inget, det enda liksom lilla intrigen var ju när Daniel Ricciardo köttade sönder Tsunoda. Annars var det ju alla bara snälla, och det var inga kamper, det var inga bråk, det var inga intriger, det var inga krascher, det var inga flygturer, det var inga vevning, det var ingenting.
Nej, det var det inte. Och sen så lyckas vi ju undkomma den här jättebojkotten som Red Bull har inlett mot tre stora, eller fyra till och med, blir det väl, Sky i Europa. Italien, England, Tyskland och Sky Sports. De vägrar ju prata, eller han vägrar ju prata med dem numera, eftersom han anser att han har blivit illa behandlad av dem. Att
de av en har... person specifikt har de skrivit också om just Sky Sports. Men det gäller väl alla? Hela Red Bull har väl bestämt att de ska bojkotta Sky Sports?
Precis, det blir en total bojkott, för de tycker att de inte har fått den credit som de behöver, som de är så här, att de har fått en credit som de har gjort sig förtjänta av efter de två VM-titlarna. Så de har bestämt sig för att bojkotta. Och med den bojkotten så blir det ju ännu mindre snack, för normalt sett så är det ju alltid någon, det händer ju alltid någonting när Helmut Marko öppnar munnen efter loppet, men det blev det inte heller.
Grinpellar känner man väl ändå. Vad fan, ni har vunnit två år i rad, vad är det att grina om? Är det liksom att Sky Sports har varit lite hårda mot dem i hela, med hela det här budgetcap-kaoset, där de faktiskt har varit liksom olagliga? Det känns som att det är en direkt reaktion på det där.
Ja, sen är det väl det att den brittiska delen som det grundar sig i då, och den reporten har väl sagt att han ansåg att, lite glimten i ögat, att Verstappen stal VM-titeln i fjol från Lewis Hamilton. Och nu har vi dem.
Ja, men det är ju sant! Det. Vad fan är det att grina om? Det är ju sant!
Ja, så då har väl det upprepats ett par gånger, så då blir de lite griniga, grinpellar.
Ja, verkligen grinpellar.
Sen är ju frågan om det är så man ska bete sig, men det är väl en annan sak.
Apropå att bete sig, vi är inne på mexikanerna, vi är inne på Red Bull här och att de grinpellar. Ta det som de champs ni är. Ni har vunnit mästerskapet, ni har vunnit konstruktörsmästerskapet. Kör rakryggat på. Vad är det att grina om, att vi har inte fått en cred vi förtjänar? Nej, de säger vi är dumma. Gör det som Lewis Hamilton istället, som kliver upp efter när han ska göra sin post-race-intervju. I den där autodromon på, ja, heter den autodromo? Alltså själva den delen. Banan heter väl Autodromo Hermanos Rodriguez. Men när i alla fall i den här lilla kupolen då, eller vad man nu ska kalla det. När Hamilton går in där, hela publiken börjar bua som dårar. Alltså det bara ekar med burop. Och Lewis Hamilton kliver upp där och bara... Ja, det har varit fantastiskt. Jag älskar den mexikanska publiken, jag älskar att vara här i Mexico City. Ni är fantastiska, tack så jättemycket. Samtidigt som Checo Perez står och så här, säger åt publiken: Nej, sluta bua, veva med fingret. Det är så man ska bete sig. Inte hålla på och liksom grina för massa småsinthet liksom.
Nej, man får väl visa upp det. Man får ju vara lite stor i situationen också, kan väl jag också tycka att det...
Och tack vare att Perez sa åt publiken att sluta bua, så lugnar de sig ju. Och
ja, men det gjorde de.
Jag undrar om mexikanerna, alltså Mexikos folk, är stoltast av alla över sin F1-förare, av alla nationaliteter. De känns så jävla stolta över Checo Perez.
Ja, det gör de verkligen. Men det så tycker jag alltid har varit. Han är ju omåttligt populär där, och det är ju även Carlos Sainz faktiskt. De två är ju väldigt, väldigt populära i Mexiko. Jag vet ju inte, alltså jag kan ju tänka mig att hade vi kört F1 i Thailand så hade nog Alexander Albon fått en himla uppmärksamhet, kan jag tänka mig.
Ja, säkerligen, men han är ändå thai-britt och inte thai. Han är liksom inte through and through på samma sätt som Checo Perez. Checo Perez känns ju som att han är en sombrero man, och särskilt när man ser hans farsa som verkligen stal showen. Det var ju, om det är någon som, alltså det var ett sömnigt race och en ganska så här trist tillställning. Men det var ju, om det var någon som höll hov, så var det ju Checo Perez sköldpaddsliknande pappa med liksom, som vars kropp är en box och där axlarna är ovanför öronen. Och han ser så jävla rolig ut. Och han var ju överallt. Alla memes inkluderade ju Checo Pérez pappa under den här helgen. Han var ju överallt.
Alltså tycker jag att läktarna överlag gör ju den där. Alltså själva inställningen till... Alltså Brasiliens GP brukar ju också vara en riktigt, riktigt härligt race. Men nu finns det ju inte så mycket längre till brasilianska förare som har någonting att hämta överhuvudtaget i de här... vi har ju ens på väg upp till F1, men han får ju ingen plats till nästa år. Så att vi har ju saknat någonting där de senaste åren. Men i Brasilien finns ju också den äkta F1-själen på något sätt, med de fantastiska mästare som det teamet har haft och som det teamet, eller det teamet, det landet har haft under åren. Alltså där finns ju på något sätt, kan jag känna, en del av själen till Formel 1. Så där är ju en, och det kanske är Sydamerika då.
Ja, nej men feststämningen och låten över, och Checo Pérez pappa övertrumfar allt vad racet innebar, tycker jag. Men det finns ändå lite race att snacka om, eller hur? Så vi tar oss direkt in på racingen. Man får ju inte hålla sig borta från Verstappen, eftersom att han kliver upp och blir historisk vecka efter vecka. Och den här gången så har han gått upp och tagit flest segrar genom alla tider under en säsong. När han tar sin 14:e seger, och innan var han ju tangerat 13 segrar med Vettel från 2013 och Schumacher från 2004. Nu är han då historisk på en gång till. Och det var liksom, det var pole, det var första varvet och det var ledning hela vägen in i mål. Verstappen.
Ja, det var ju så där att, precis som du sa, att man satt nästan och väntade på att någonting annat skulle hända. Det var ju... Han valde ju strategin, eller Red Bull valde ju strategin mjuka däck, medium däck. Mercedes valde ju strategin för sina bilar medium däck och hårda däck. Och det som var skillnaden här egentligen, skulle jag vilja säga, är att dels så har vi befunnit oss på en väldigt hög höjd, vilket påverkar, den tunna luften påverkar bilarna på ett sätt som helt annat sätt än vad det är på de andra banorna. Och sen var det ju så att under hela den andra träningen så var det däckstester, vilket ju gjorde att teamen inte alls hade samma data att gå tillbaks till och ta reda på. Så det kändes på ett sätt som om de gick in lite blinda i racet. De hade inte den informationen som de kanske egentligen hade haft, eller skulle ha haft, eller hade behövt ha, för att göra ett så bra race som möjligt. För de hade ingen känsla för hur länge som däcken skulle hålla. För det fanns ingenting att gå tillbaka till. Det där är ju det jobb som man normalt sett gör under den här träningen. Man tar reda på hur länge kommer däcken att hålla. Vad är det för skillnad på de olika gummiblandningarna och så vidare. Och nu valde ju då Red Bull att köra med soft. Och sen var man duktig på att hålla däckslitaget nere, och man gick vidare till medium, vilket var ett snabbare däck. Där trodde ju de flesta att de skulle behöva göra ett depåstopp till, och de funderade på att göra det. Men Lewis Hamilton låg ju så pass nära med sin strategi medium hård, så att de hade inte råd att gå in i depå en gång till. Och de behövde inte, för när bilen blev allt lättare, bränslet kördes ju upp så att säga, så slet inte bilen så hårt på däcken, utan den klarade av att ta sig hela vägen in. Medan Mercedes då istället hade behövt, för att ha en chans om hon nu skulle börja på medium, köra en längre första stint och gå över till soft på den avslutande stinten för att kanske ha en chans. För frågan är, hade de haft en chans om de hade kört samma strategi som Red Bull? Nej, det tror jag inte. För att där är Verstappen fortfarande så pass mycket snabbare med sin bil.
Ja, och de var ju inte dåliga på att uttrycka sitt missnöje, båda Mercedes-förarna, över däckvalet, att när de skulle gå över till hård. Båda två surade ju rejält på radion när de, ja, under varv 40 hade listat ut att nej, det här är fel strategi för oss. Medan teamet var klara och tydliga i radion att nej, mediumdäcket kommer börja tappa. Vi har gjort rätt val. Stay out. Ni behöver inte sura. Det här kommer bli bra. För de på teamradion lät det ju som att ja, men det är lugnt. Alltså Red Bull kommer behöva gå in igen. Vi kommer köra om dem.
Men det var ju det som man trodde. Alltså, även Pirellis chef Mario Isola inför loppet pratade ju om att medium hård var, skulle kunna vara jämförbar med en tvåstoppsstrategi. Och det var ju det som Mercedes satsade på och som de trodde på. Men sen visade det sig att återigen då så har ju Red Bull och deras superstrateg Hanna Schmitz gjort ett smartare val.
Hanna Schmitz, Mercedes 2-0 i det här racet helt enkelt. För att det var ju klockrent bara strategin så att säga. Att gå över på den här medien. Och sen är det ju så här att man snackar om Verstappen att han har en sån himla bra bil, bla bla. Men han är ju otrolig på att manage his tires. Det är ju något vansinnigt att han lyckas vara så konsistent i sin körning på ett sätt.
Han är väldigt duktig på att hantera just den här bilen. Men tittar vi tillbaka i historien så finns det ju väldigt många förare som har haft en typ av bil som har funkat extremt bra. Till exempel, det är inte svårare att gå tillbaka till Sebastian Vettel under de åren som han och Red Bull dominerade. Innan det nya reglementet kom så var ju de helt överlägsna och den bilen passade ju honom som handen i handsken. Sen kom regeländringen och sen dess har vi ju inte sett Sebastian Vettel så som han såg ut innan. Den passar inte honom. Hur är det med Hamilton? Ja, han är ju kanske på väg någonstans. Men Mercedes är ju inte där efter det nya reglementet så som de borde vara. Så det känns ju som än så länge, vi är på första året av ett nytt reglement, det kommer ju hända saker här naturligtvis. Men än så länge så är ju Verstappen och den här bilen ett. Det är ju inte en förare och en bil, utan det är ju ett ekipage som jobbar ihop. Det är ju väldigt tydligt på Verstappen om man jämför med honom och hans teamkollega Sergio Perez. Det är ju inte alls samma sak.
Nej, och att han är ett med den här bilen, Verstappen, det kan man se att han körde på softs i början. Och då tar han ju starten, för de däcken passar ju bättre rent startmässigt. Man får bättre grepp när man kör från stillastående när bilen är tung. Och bilen går långsammare när den är liksom fulltankad. Sen på varv 26 så går han in och byter däck. Och då är det alltså, ja, matematik vet ni som har lyssnat, är inte riktigt min starka sida. Men från varv 27 till 71 så kör han alltså på samma mediumdäck då. Och han har varje varv en 22. En minut och 22 sekunder i då, vad fan det blir. Blir det 44 varv så kör han på exakt samma varvtid. Inte på hundradelen såklart, men att han kör på 1.22 alla varv. Förutom de två när det var virtuell säkerhetsbil då, på varv 65-66. Annars håller han 1.22 alla varv. Ett med bilen, det var du som sa det. Ett med bilen.
Ja, men vi kan titta lite grann på McLaren här till exempel, som också gjorde ett race där de körde in två bilar i topp 10. Där hade de ju också olika strategier på sina förare. Vi var inne lite grann på Ricciardo som fick en 10 sekunders bestraffning efter att han varit inblandad i en incident med Tsunoda, eller som du sa, körde honom av banan. Han fick 10 sekunder.
Köttade sönder honom, tror jag sa.
Alltså, så var det till och med, köttade sönder honom av banan. Han fick en 10 sekunders bestraffning men klarade sig ändå inom de här topp 10 placeringarna. Lando Norris som hade en annan strategi som också omfattade de hårda däcken. Han gjorde ju en rejäl strategimiss, han också, som nu körde på de hårda däcken, precis som Mercedes-förarna gjorde. Och Norris sa själv att hade han valt samma strategi som Ricciardo som hade medium soft, så hade han nog tjänat mellan 30 och 40 sekunder i totalen i slutändan. Då kan vi också förstå vilken skillnad det var på att peta i de här hårda däcken och välja någon annan typ av strategi som omfattade medium och soft.
Och det var ju det som var grejen inför det här racet. Att det var på gång för Mercedes. De var på G. I kvalet såg det bra ut. Både Hamilton och Russell var uppe och utmanade Verstappen. Och inför racet så stod de precis där bakom Verstappen i startpositionerna. Och sen så blir det platt fall för Mercedes. Ja, om vi ska släppa Verstappen, så vill jag bara, innan vi gör det, så vill jag bara kolla på det här rekordet som han nu har slagit. För det har ju varit så att i princip efter varje race så har han slagit något typ av rekord. Vi snackade ju Verstappen-rekord till leda förra veckan när Anna Andersson blev vansinnig på mig för att det fanns för mycket statistik eller för mycket rekord som Max Verstappen hade slagit. Men jag gjorde så här nu för att diskussionen, för många som lyssnar på den här podden har ju kommit in efter Drive to Survive-eran och kanske inte upplevt Schumacher och kanske inte Vettels tid när han var som störst och bäst. Rekorden innan har ju varit 13 segrar på en säsong. Så det jag gjorde nu var att jag kollade upp procentuellt här om det är så att Verstappen är rent så här. Om man procentuellt sett har tagit flest segrar på en säsong. Och då är det så här att rekordet från på 13 segrar som han gick om nu här i Mexiko, det var ju från Schumacher 2004. Då körde man 18 race och Schumacher tog då 13 vinster. Det betyder, ja, jag är inte bra på matematik, men min räknare vet jag hur jag använder. 72,2% av alla lopp vann Schumacher 2004. Vettel vann 13, men då hade de lagt till ett race 2013. Så han vann 68,4% av racen. Just nu så har Verstappen vunnit 14 av 20. Så just nu har han vunnit 70% av racen. Det vill säga han har en seger mer än Schumacher. Men på grund av att det har raceats två race fler än Schumacher så är han fortfarande 2,2% efter Schumacher. Är du med mig?
Jag är med dig. Sen är frågan vad som händer när det nu faktiskt är flera race kvar.
Och det ska jag berätta för dig nu. För även det har jag gjort min matematik. Jag har inte räknat matte och det här är ju absolut inte avancerad matte. Det är knappt att det skulle liksom vara godkänt på något prov i mellanstadiet med den här matematiken. Men jag är nöjd med det. Så här är det. Om Verstappen vinner nästa så har han vunnit 15 av 21 race. Och då har han en procent ratio på 71,4. Det vill säga han går inte om Schumacher heller om han vinner nästa race. Men vinner han båda sista så kravlar han sig upp på 72,7% genom att vinna 16 av 22. Och då är han procentuellt sett också förbi Schumacher. Då är det rättvist tycker jag. För att det är svårt att säga att han är större, liksom att han har gjort en större prestation än Schumacher genom att vinna 14 av 20 race. Men vinner han båda sista, då går han procentuellt om med en win-ratio på 72,7%. Vinner han inget av båda, då har han 68,1. Och vinner han, eller förlåt, vinner han ett av de sista, då landar han på 68,1%. Och då går han inte om ens Vettel 2013. Vinner han inget av de sista, då har han en win-ratio på 63,6%. Det var mina siffror för dagen.
Mm, jag tycker det är lite svårt det här faktiskt också när man diskuterar just det här med vem som är bäst och sådär. För det är så helt olika typer av tidsepoker. Det är olika antal race. Det är helt olika tidpunkt i en regeländring som man befinner sig i. Jag menar Mercedes 2014, de var ju helt överlägsna för att alla andra stod på bakfoten. De hade inte koll på läget. Nu har vi lite samma sak, att Red Bull har gjort sin hemläxa betydligt bättre än vad de andra har gjort. 2004 så är egentligen det sista året där Ferrari dominerar så himla stort. På den eran från 2000 till 2004.
Så att, men det har kört så pass mycket och procentuellt sett så är det här siffror som inte kan ljuga. Det är liksom fakta.
Nej, absolut. Ja, men siffrorna i sig är fakta. Däremot tycker jag att det är väldigt svårt att jämföra förare från olika generationer. Ja. Förutsättningarna ser så otroligt olika ut.
Men det har kört så många säsonger.
Siffrorna, fine, jag säger ingenting om siffrorna. Det som jag vände mig mot de siffrorna du tjatade om sist, det var att det 7811 gånger var att Verstappen var yngst. Och jag menar, ingen kommer ju någonsin att kunna slå det eftersom man har ändrat reglerna. För man ska inte kunna köra F-et innan man kan köra bil.
Men nu så är det ju ändå så att visst, det var olika epoker, men det har ju också körts Formel 1 sedan liksom 50-talet fram till nu. Så det finns så många säsonger att lägga upp de här siffrorna med. Och vi har bara 3 säsonger där det här har hänt, av alla säsonger. Så just därför så tycker jag inte att det går på något sätt att bortse från att det här är liksom faktan.
Ja, sen så kan du titta tillbaka, sitter du på 50-talet när Fangio och grabbarna körde. De vann ju, där kunde det vara ju förare som vann fler procentuellt sett,
ja,
fler race under en säsong för att man körde färre lopp. Så att det är ju lite fram och tillbaka.
Ah,
och ner. Jag säger bara att jag tycker statistiken är kul. Siffrorna är rätt. Jag litar på att din miniräknare fungerar, Filip.
Ja, det gör jag knappt, ja.
Däremot så vill jag bara lägga till i diskussionen att det är väldigt svårt att jämföra mellan olika tidsepoker. Jag får ofta frågan om vem som är bäst, men jag brukar vilja säga att jag vill gärna svara på den frågan. Ta 50-talet som en, 60-talet, 70-talet, 80-talet, 90-talet, 2000-talet och dela in det i decennier istället, för att jag tycker att det ger en mer rättvis bild av sporten.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej, där släpper vi Verstappen och procenttecknerna och tar oss in på en kille som faktiskt var glad för en gångs skull den här helgen. Dani Ricciardo, du var inne på honom där och jag sa att han köttas under Tsunoda. Men Dani Ricciardo blev driver of the day till många stora glädje när han kör in och är bäst i sitt team efter den där otroliga konstiga omkörning av Tsunoda på insidan när han klämmer sig in, vilket gör att Tsunodas höger bakdäck flyger upp på Ricciardos vänster fram och så landar den där Alfa Tauri-bilen tungt och den spricker på höger sida där kylaren sitter, eller va?
Alltså den där, ja, det där var väl inte riktigt tänkt att bli en omkörning egentligen, men alltså så blev det i alla fall. Ja, det var väl inte riktigt genomtänkt samtidigt så...
Jag tror att det var genomtänkt att han hade känt på det där varvet innan. Och sen när han gick in då, jag kommer inte ihåg vilken kurva det var, men just kurvan innan, så hade han tagit höjd, han hade planerat den där omkörningen. Att han skulle göra den i den där lilla, lilla korta precis innan banans skarpaste sväng där. Men han får inte perfekt traction när han ska trycka in. Så jag tror ändå att den där var superplanerad. Och när han kom fram där så märkte han att jag fick inte bästa farten in, jag kör ändå. Jag tror att han hade känt på den där. Men Tsunoda däremot, han hade ju ingen aning om att man kunde komma in blindside på det där sättet. Men det som händer är ju att han får ju en bestraffning, Ricciardo, men ändå lyckas bli sjua i racet. Och det är ju ovant för att vara honom under den här säsongen.
Ja, men det är det verkligen. Det är ju kul att se honom glad för en gångs skull, för det har vi inte varit bortskämda med. Och det är ju en förare som väldigt, väldigt många kommer att sakna när han lämnar Formel 1 efter den här säsongen. Det verkar väl som att det blir någon form av sabbatsår. Och sen är frågan om det blir ett sabbatsår eller karriärslut. Det vet man ju inte. Det där kan ju ibland kliva in i varandra.
Men en sak till med McLaren. Ricciardo fick ju den här bestraffningen men körde ändå så pass bra så att han till slut blev sjua. DHL som har det här priset för snabbaste depåstopp, det är ju alltid snabbaste depåstopp presenterat av, så är det ju på många olika grejer, fastest lap provided by bla bla bla, köttade ut infon där om att de gjorde säsongens snabbaste depåstopp på 1,98 sekunder.
Men det får man inte göra.
Exakt! Och då undrar jag, vad fan? Det får man väl inte göra? Och jag kollade, liksom dubbelkollade och trippelkollade det här. Det är deras officiella konto och McLarens depåstopp för Ricciardo. Det var på 1,98 sekunder. Och då undrar jag, vad fan? Exakt så undrar jag.
Du, den kan jag både stryka under och stryka över med en sån här gul penna.
Ja.
För det ska ju vara 2 sekunder nu. Det är ju det som är satt från och med förra hösten. Så att det tycker jag var ett otroligt märkligt... Den där får du ta vidare, Filip. Den får du nästan kolla upp med DHL.
Ja,
nej men... som har tryckt på knappen.
Ja, men det har jag ju redan gjort. Det är det som är grejen.
Vad svarar du nu?
Nej, jag har inte ringt och frågat eller gått ut till, till närmsta DHL-gubbe här på gatan som levererar paket.
Jag hade faktiskt en som gick här på gatan förut. Du kunde sagt det lite tidigare, då hade jag nog tagit honom på den.
Ja, vad fan. Ja, det måste redas ut. Alltså, gå ut, hörni, ni som lyssnar. Gå ut och ställ er närmsta DHL-leverantör till svars här för att McLaren tilldelades årets snabbaste depåstopp på 1,98 sekunder. De var snabbast och näst snabbast här, båda två faktiskt. Ricciardo och Lando Norris. Men det är ju rätt sjukt då. Ja, då lämnar vi den outredd då. En annan liten mysig detalj som jag har sett när jag har scrollat igenom flödena är när Daniel Ricciardo ska köra om Ocon på långa raksträckan. För han kommer ut då med en sån jävla fin fart och han vet då när raksträckan börjar. Ocon är ganska långt framför. Så sätter han plattan i mattan där och så när han ser Ocon då släpper han höger handen och gör pistoltecknet som att han leker en lek. Och så skjuter han ner Ocon och så kör han förbi honom. Och det är liksom, han kanske är 50 meter bort då, eller ja, 60-70. Det är ganska långt bort när han bara känner direkt, han bara, ah, det här blir en omkörning. Upp med näven, och så kör han förbi. Det är liksom sådana små grejer som man älskar Ricciardo för.
Absolut.
En annan som inte var lika glad. Vem
Nej,
var det?
Inte Fernando Alonso, han var ju vansinnig. Och likväl som de McLaren då vinner fastest, vad heter det, snabbaste depåstoppet, så måste ju Alpin snart ta hem priset för årets sämsta tillförlitlighet. För det känns ju som att den bilen har ju brister överallt och någonstans i de här alla svordomarna som jag kan tänka mig får omkring inne i Fernando Alonsos hjälm så finns det nog en viss lättnad över att han ska byta team. Samtidigt så går han ju då till ett team, Aston Martin, som inte var någonstans överhuvudtaget den här helgen.
Ja, det är ju två förare som man ser klart och tydligt är trötta på sina team och sina bilmärken. Det är ju Alonso och Gasly. Båda två har ju liksom surnat till rejält. Det är ju bara negativitet på radion kring båda dem. Men just Alonso, det var inte svin mycket svordomar, men det var ju rätt mycket passiv aggressivitet.
Jag tänkte mest på det som händer när han väl kliver ut, när han kliver ur bilen och man ser hur hela kroppen bara bultar för han är så förbannad. Där någonstans måste det nog ha hörts ett och annat som kanske inte gick till teamet då. Men en annan sak som är intressant tycker jag, det är när du säger Pierre Gasly. För han åkte ju på en liten bestraffning igen. Och det är ju så här, man kan ju få förare som inte beter sig får ju straffpoäng på sin licens. Och de här lever i 12 månader, det vill säga över år. Och det är ingenting som man blir av med förrän man har passerat det datumet. Och det är inte heller någonting som man blir av med för att man byter team. Det ska ju Pierre Gasly göra. Och han har nu 10
ja.
Straffpoäng. Det är ju liksom så att har han två till, va? Så tar han två till så blir han avstängd en deltävling. Och han måste klara sig på det. De första poängen som man satte då, som han blev av med, det är alltså i Spanien och det är ju slutet av maj.
Aha, alltså för så att säga unsportsmanlike conduct, som om det hade varit en hockeymatch så att säga.
Ja, man får ju då alltså, som exempelvis då Stroll i USA. Han fick ju han körde ju på Alonso där. Så var ju bestraffningen bestod ju då att han fick flyttas tillbaks 3 platser i starten av Mexikos plus att han fick poäng på sin licens.
Och det är samma gamla superlicens som vi snackar om när vi pratar om alla som vill komma till F1.
Förarlicensen och superlicensen. Den som licensen du behöver ha för att köra F1. Och där flyttar man ju på poäng. Och de lever ett helt år de här poängen. Så att Gasly har ju nu det finns en stor risk för att han under nästa år kommer att behöva stå över ett race för att han har samlat på sig för många av de här penalty pointsen.
Det hade ju varit never seen before för mig i alla fall. Det hade varit intressant att se vad en sån grej skulle innebära. Alltså att han blir avstängd. Det blir utvisningsbåset i ett race då. Och särskilt speciellt eftersom han ska byta team.
Så att han får verkligen passa sig nu, alltså. Han får hålla inne sin aggression de här sista racen, och inte bara dem, för det är samma sak, alltså, som sagt, slutet av maj börjar han bli av med poängen, så fram till dess så är han ju i riskzonen.
Ja, alltså negativiteten på Gasly och Alonso kring allt de säger, alltså Alonso var ju, ja, hans motor sprängs ju på samma sätt som man hörde det när Leclercs motor sprängdes i Barcelona, så såg man det ju på slow motion bilderna nu när Alonso kommer på raksträckan, och bara helt plötsligt bara flyger massa liksom vita och svarta delar från hans bil när han kör, och sen rullar han av där. Och sen efteråt så sa ju han att det, ja, men det är otroligt, it's unbelievable mate, what a season, what a season, säger ju han på radion. Och efteråt så säger han, ja, det är otroligt att det alltid är en alpinbil som inte går i mål, och att det alltid är min alpinbil som inte går i mål. Och därför har jag här Alonsos hela säsong, vad som hände, eller vad som har hänt med hans, de här tekniska problemen. Är du redo att höra?
Ja, jag hoppas ju att Fernando Alonso inte hör detta, för han kommer bli lika vansinnig igen.
Mm. Qatar, motorproblem. Saudiarabien, motorproblem. Första gången som han inte gick i mål. Australien, hydraulik failure i kvalificeringen. Och sen hade han otur med safety car i racet. I Italien så blev han påkörd av Schumacher, och då gick han, var det hans andra DNF. I USA så var det ett långsamt depåstopp, och sen så tappade han 2 poäng för bestraffningar efter racet. I Spanien så var det hans sista försök i kvalificeringen, så var det asmycket trafik, så han missade det, och då bytte de motor, fjärde redan där i Spanien. Motorproblem i Kanada och otur med virtual safety car, tappade poäng på en bestraffning också. Storbritannien kunde han inte köra sitt sista kvalificeringsvarv. I Ungern så pajade, eller är det Österrike, förlåt, så pajade golvet i kvalificeringen. Elektriska problem i sprintracet, och där kom han inte till start. Tar femte motorn, och det blir mekaniska problem i depåstoppet. I Belgien så blir det klassiska när han blir påkörd av Hamilton och säger "This guy knows only how to drive from the front." Bilen trasig. Blockerad i Q2 på Zandvoort och åkte ut i Q2. Motorproblem i Italien. Tredje gången han inte så blev DNF. Singapore, motorproblem. Fjärde DNF. Japan, dålig race-strategi och tappar massa på grund av dåliga depåstopp, de 2 stycken. USA, tar 6:e motorn med grid penalty. Kör som en gud, påkörd av Stroll och sen allt haveri. Och sen nu, 5:e DNF i Mexiko. Där är hela Alonsos säsong.
Så jag förstår ju om han räknar dagarna nu tills han får lämna det där teamet.
Han är extremt taggad på det.
Ja, det blir spännande att se om Alpin släpper honom till däckstesterna här efter säsongens sista race, om han får lov att köra för Aston Martin då eller inte. För att normalt sett så har jag en förkontrakt fram till den sista december. Så det där är väl en fråga vi kan diskutera under resten av året.
Jag tror jag har sett det. Jag kan inte bekräfta att det är sant, men jag har för mig att jag har sett det under dagen här, att han kommer göra det. Att han kommer köra däcktesterna i Abu Dhabi för Aston Martin.
Det senaste jag hörde var att vi skulle ställa samma fråga till Ottmar Schnafsauer i Brasilien om 2 veckor.
Ja, det låter väl rimligt. Vi lämnar Alonsos vansinne där.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Okej, och då har jag har vi ett stort team kvar att bara gå in på. Där har jag egentligen bara en fråga. Varför var Ferrari så himla långt efter här i Mexiko? Det var ju helt sjukt vilken stor skillnad det var från resten av säsongen, hur de har kört. Det här hade de ju inte en chans överhuvudtaget någonstans.
Nej, alltså Charles Leclerc sa ju efteråt att det här var det värsta racet som han någonsin har kört för Ferrari. Och jag skulle säga att det var ett av de värre racet för Ferrari på mycket, mycket, mycket lång tid. Jag vet egentligen inte riktigt vad det var. Det pratades lite om att de hade skruvat ner effekten på motorn för att vara lite oroliga för tillfälligheten på den här höga höjden. Men jag har inte fått någon riktigt svar på frågan varför, kan jag inte påstå att jag upplever mig ha fått. Utan det är en diskussion som vi får ta oss vidare. Det är väl kanske tur för Ferrari att när vi åker till Brasilien om 2 veckor så är det 1,5 kilometer längre ner sett till den höga höjden. Så de kanske har möjlighet att konkurrera på ett annat sätt.
Ja, det känns som att liksom att man tänker så här, ja det är ju bara luft. Men helskotta vad luft kan göra saker med fartyg som rör sig i 300 km timmen plus, alltså. När den här höjden är då helt, luften är helt annorlunda. Man pratar ju alltid om höghöjdsträning och sådär, att det påverkar så mycket. Vi snackar om våra svenska skidlandslaget och det är väldigt mycket. I sporten MMA så är det ju väldigt många som tränar i Colorado och det är många som har en fördel där på grund av att de just tränar på så himla hög höjd när det kommer till sådana uthållighetsgrejer. Men att det påverkar bilar och däck och motorer och kylarsystem så pass mycket så att ett team då kan gå från att vara liksom med i alla race på alla banor till att inte ha en susning med någon av bilarna. Det är ändå otroligt.
Ja, sen hade du ett annat team då i Mercedes fall som faktiskt gick om Ferrari i det här läget, där som gick åt andra hållet, som inte alls upplevde samma problem med luftmotstånd som de har gjort tidigare under säsongen. Så att, nej, men det pratade vi också om förra veckan. Vi pratade om att vi kunde få se förändringar i resultatlistan just på grund av de förutsättningarna som är i Mexiko. Så att vi hade väl inte helt fel den här gången heller.
Nej, verkligen inte. Och det såg man också. Ibland brukar jag gå in och kolla på bettingbolagen hur oddsen ser ut inför race och sådär. Och Ferrari brukar ju alltid vara, alltså det brukar inte vara så himla bra return på Ferrari. Men den här gången så var det väldigt spridda skurar i hur oddsen var fördelade. Ferrari var liksom på förhand, så folk visste liksom om att, ja, nog att de hade en dålig kvalhelg och sådär Mercedes. Men det var just tillförlitligheten rent allmänt här. Det var också högre odds än vanligt på just Verstappen för att man inte riktigt visste vad den här luften skulle kunna göra med de olika bilarna. Men ja, det var inte superkul för Ferrari där i Mexiko överhuvudtaget. Och nu finns det ju teoretiskt en med Mercedes uppgång så att säga och Ferraris sena trubbel att Mercedes tar sig i kapp Ferrari i konstruktörsmästerskapen om de fortsätter med den här farten Mercedes. Det skiljer alltså bara 40 poäng mellan de här två teamen nu.
Men jag tror, jag tycker i alla fall man fick få en antydan vid Toto Wolffs mediaträff här efter tävlingen i Mexiko, att de faktiskt hellre ser en seger i år än en andra plats i mästerskapet om man måste välja. För att han vill gärna se att den här bilen är på rätt väg så att säga. Sen kommer de behöva ta ett visst omtag under vintern för att kunna vara med och slåss med Red Bull under nästa säsong.
Ja, och det är ju en liten special, alltså det är ju en liten sån här höger, vänster, hand upp och ner hur Mercedes borde bete sig, eftersom att visst, kommer man två i konstruktörsmästerskapet så är det miljoner in, men tid i vindtunneln ner versus om man låter inom citationstecken Ferrari bli tvåa och Mercedes trea. Och vindtunneln är ju avgörande och viktig, det vet vi ju minst inte på grund av här nu Red Bulls bestraffning och allt vansinne kring allt det där. Men att 40 poäng, det är inte mycket på två race att kunna ta in. Och särskilt som de körde här nu med Russell och Hamilton när de kör in 18 plus 13 poäng samtidigt som Ferrari bara kör in 18 poäng. Så de plockade in 13 poäng där.
Absolut. Det blir en spännande fight att följa. Plus att vi har ju ett stycke sprint i Brasilien. Och vi som tittade på F1 för ett år sedan såg ju hur Lewis Hamilton tog sig längst bak. För han var inte i närheten av någonting. Och sen använde han sprinten för att ta sig upp i fältet. Plocka poäng Och sen så lyckades han väl vinna det där racet i Brasilien, om man inte minns helt
fel. Ja, jo, så var det. Det var ett av de coolare racen förra året, tyckte jag, när Hamilton stod, var så pass överlägsen. Han hade ju tagit en ny motor, så den var ju hur pigg som helst, den där motorn. Vad kul att du påminner om att det ska bli sprintrace. Det tycker jag ska bli jättekul att se. För nu var det ett tag sedan det sprintraceades. Men nu är det inte helgen som kommer, utan det är ju om 2 veckor som det är. Sen ska säsongen avslutas 20 november i Abu Dhabi, innan fotbolls-VM börjar där några dagar senare i samma typ av rike.
Alltså det är helt galet. Hur fort gick det inte? Mm.
Nej, verkligen. Alltså, bara nu när vi nämner det så ska vi säga att vi får se hur det blir här under vintern med F1-nyheter och sådär. Men om det är någon som har något önskemål av er som lyssnar på vad ni skulle vilja höra när det är vinteruppehåll, alltså mellan då sista racet till första racet, eller ja, försäsongen där, så får ni supergärna höra av er med förslag på saker som ni vill höra. Och då kan ni göra det som vanligt via Annas blogg eller mail till Anna på anna.c, som är Cesar, .andersson@aftonbladet.se, eller till mig filip.lindfors@aftonbladet.se, eller det går säkert att hitta på någon sociala medieplattform, Twitter eller liknande. Men om ni har något som ni kanske vill höra, någon person ni vill ska intervjuas, eller någon backspegel ni vill höra oss gå igenom, så hojta till oss, för snart är fan säsongen slut. Men nu tar vi dina plus, va?
Motstopp börjar med Valtteri Bottas. Det såg så bra ut för våran finländske vän, men han kastade ju bort poängen. Alltså det var i starten, och sen så under resten kändes som att han bara gick baklänges. Samtidigt så får man vara glad, det blev poäng igen, och det var ju första gången sen i Kanada, va? Men det hade ju kunnat bli så mycket mer för Alfa Romeo.
Ja, han gjorde ett bra kval, och var mycket snack om, oj varför är så Bottas så bra här, oj vad Bottas är newborn och allt sånt där. Men sen så kändes det som att han satt och sov flera gånger. Det var någon omkörning, jag vet inte om det var vem det var som körde om honom där. Kan det ha varit Ocon, eller kanske var Ocon där som körde förbi om, när det såg ut som att han verkligen bara var ute och söndagskörde Bottas. Det var ju lite synd.
Verkligen, alltså han, det vi kan säga att han tog inte chansen när han fick den. Så kan du sammanfatta det som.
Stämmer, vilka ger du ett plus?
Alpin. Alltså tillförlitlighet. Vi hörde ju din lista, och då förstår vi att det där kan ju aldrig gå bra. Man måste ju ha en bil som inte bara startar, det måste gå i mål ofta också. Men det har ni hört mig tjata om ett helt år snart, så att det behöver jag inte fortsätta tjata om.
Ja, men fan, jag vet inte. Jag tror ändå att du behöver fortsätta tjata om det, för att det blir så himla tydligt i det här fallet. Alltså Alpine, som har en så himla mycket snabbare bil än McLaren, och som har haft det här mästerskapet, alltså mästerskapet om fjärde platsen. De har ju haft det de har ju liksom haft ett sånt jävla punggrepp på McLaren, och varit över, alltså bilarna är ju snabbare, och förarna kör snabbare i alpinbilarna. Men i tillförlitlighets-VM, det är mest på grund av tillförlitligheten som det ser ut som att McLaren ändå kan ta det, alltså kan ta den här fjärdeplatsen. Det skiljer 6 poäng mellan Alpine och McLaren nu, och Alpine har ju haft ett större försprång, och just nu körde de ju in, Ricciardo körde in 6 poäng och Norris körde in 2, det vill säga 8 poäng, samtidigt som Ocon bara plockade 4. Så de tar ju in poäng på Alpine, och tillförlitlighet, jag tror ändå du ska få fortsätta prata om det när det behövs, för det behövs fan mig alltid, Anna. 2+.
Daniel Ricciardo, mest för att det var så kul att se honom glad igen, tycker jag.
Ja. Man blir glad när man tänker på Ricciardo glad. För mig får Daniel Ricciardo 5+ för den här lilla gesten när han ska köra förbi Ocon. Alltså det blir liksom en fin lek då. Ja, 3+.
De ger vi till Lewis Hamilton, för han kommer ju allt närmare den där segern, va? Nu tycker jag nog att det var inte han, utan det var kanske så att teamet skulle ha haft en annan lösning på däckproblematiken och valt en annan strategi. Då hade de kanske kunnat utmana Red Bull och Verstappen, för det är ju så att de kan ju inte gå, de har ju inte en bil som är lika snabb som Red Bull, så de kan ju inte välja samma strategi, de måste vara smartare. Och det var de ju inte idag. Den här gången heller.
2 race kvar, det kommer bli en Mercedes-seger. Så när jag sagt det här i det här avsnittet också. Vem får 4+?
Hanna Schmitz. Alltså den tjejen som ligger bakom Red Bulls strategier, hon är ju galet smart alltså.
Ja, och hon har ju, alltså skulle man rädda upp hur många poäng hon alone har plockat till Red Bull, så här är hon en sån jäkla stor del till deras framgångar.
Definitivt. 5 plus ger vi Max Verstappen. 14 segrar och historisk. Det ska man väl få 5 plus för, va?
Ja, absolut. Även om man procentuellt sett inte har tagit sig förbi Schumacher än, men mycket väl kan göra det genom att fortsätta köra historiskt i 14 segrar, men i min procentbok inte än. Men ja, det är, man kan ju på förhand sätta 5 plus på Verstappen innan varje race.
Ja, men alltså 14 segrar är ju riktigt, oavsett vad man pratar om procent hit eller dit, så att 14 segrar är riktigt bra.
Absolut. En annan som jag vill ge 5 plus, det är vår vän Dino Beganovic, som nu är helt klar enligt sin egen femårsplan som han berättade för oss i somras. Helt klar för Formel 3. Och då är det alltså Formel 3, Formel 2, Formel 1 som är karriärstegen som gäller för Dino. Som efter segern i Formula Regional European Championship by Alpine nu alltså är klar för ett säte i F3 för Prema, hans team.
Mm. Man blir ju riktigt, riktigt glad. Alltså jag fick faktiskt möjlighet att prata med Dino här i veckan. Och det var så... Det var faktiskt riktigt roligt när han plötsligt, för jag frågade honom då liksom, ja men hur ser du nu med stegen som är kvar? Så blev han bara tyst och så sa han efter en stund, ja, det är ju inte så många kvar. Det är ju bara 2 och sen 1.
Ja. Ja, verkligen.
Precis. Och det som, han har ju, som många av er som har följt oss vet ju, att han har kört Formel 3 i år också, men det är en annan typ av Formel 3-serie. Och den stora skillnaden då, som han själv berättade om när vi pratade i veckan, det var ju då faktiskt bilarna. För att när man kör i FIAs variant så tillkommer DRS-en. Och sen har de bilarna 120 hästkrafter mer än vad han var med tidigare och lite mer downforce. Så nu kommer han ju in då i den här stegen som verkligen går mot F1. De kör under F1-helgerna och kan köra för Prema, som ju är, man kan säga, Ferraris Pharma-team som de har på väg upp. Så hans målsättning är att gå i det, är att gå i Charles Leclerc och Mick Schumachers fotspår upp till F1. Så vi kanske kan få se honom där.
Under F1-paraplyt alltså, det betyder ju, om du som lyssnar har så här börjat fundera nu på, när du har lyssnat en hel säsong på podden, du har sett alla Drive to Survive, du har sett kanske de flesta racen, och så börjar du nu fundera på, men fan, man kanske ska åka på ett F1-race nästa säsong ändå. Då betyder det ju att drar man dit så har man möjlighet att se Beganovic, eftersom att de hakar på i samma cirkus.
Precis.
Så då är det ju värt att ta några timmar extra för att se, förhoppningsvis och enligt mig förmodligen, Sveriges nästa F1-stjärna, Dino Beganovic.
Han är ju i alla fall den som är närmast, men vi ska komma ihåg, vi är lite så här varningens finger här, att vi ska komma ihåg att det är ju inte så här väldigt många förare varje år som får chansen att debutera i F1. Som det ser ut nu så är det 2 förare nästa år. Och då är det ändå så, för att vi måste tacka Sebastian Vettel för lång och trogen tjänst. Han väljer att kliva av. Och det är ju inte varje år som det är så att det är folk som faktiskt lämnar F1.
Nej, det är mycket riktigt. Men ja, vi, återigen, alltså, förra veckan gratulerade vi Beganovic till totalsegern. Och nu gratulerar vi ju såklart till Formel 3-platsen hos Prema. Fan vad kul det ska bli.
Ja, det ska det bli. Och har man inte hört avsnittet med Dino när vi pratade med honom i somras, så kan man passa på att lyssna på det.
Och sen har vi 2 blänkare innan vi avslutar dagens avsnitt. Och det är ju sjukt att det blir en blänkare av Red Bulls böter här för the breach av budgettaket förra året, eftersom att det är den näst största böten genom alla tider som har delats ut inom Formel 1. En böter på 7 miljoner US-dollar, va? För sin breach på budgettaket. Och det är inte bara pengar som de straffas med för det här nu. Det har ju varit ett litet följetong i ett par veckor, men nu har i alla fall straffet kommit.
Ja, de får betala böterna. De ska betala de här böterna då inom 30 dagar. Så det gäller ju att de har pengar på kontot, va?
Gladeligen ändå att det var 30 dagar på den här fakturan och inte en 10 dagars.
Ja, precis. Och sen så får de också en bestraffning, en sportslig bestraffning. Det vill säga att de får använda mindre tid i vindtunneln. Och den går ner med 10%. Och enligt teamet då, Red Bull, så är det här ett enormt straff. Det är en enorm bestraffning som kommer att påverka bilen både 2023 och 2024. Medan konkurrenterna tycker det att, vad var det där?
Jag tycker grinpellar. Sluta grina för fan. Ta ert straff. Alltså, det är också så här. Deras budgettag för nästa säsong reduceras inte. Vilket jag tycker är patetiskt. För att då är det ju återigen, det spelar ingen roll. Då är det bara att gå över det här jävla budgettaket. Och så får man en liten, minibestraffning sådär. Men ja, det är vad som hänt i alla fall.
Ja, det blir intressant att se vilka konsekvenser det här får för framtiden. För att släpper man för mycket så kommer ju ingen att bry sig om budgettaket. Så är det bara.
Och det jag sa, att det är den näst största böten som har delats ut. Vilken är den största? Det vet du.
Det måste väl vara från Spygate, va?
Jajamän. Alltså, Red Bull fick nu 7 miljoner dollar för det här. Men det största genom tiden är 100 miljoner dollar. Jag vet inte riktigt hur det har räknats där. Men då är det alltså för McLaren Spygate. Och vad var det då, Anna?
Det var ju 2007 när McLaren kom över ritningar och andra viktiga papper från Ferrari, när det var en medarbetare från Ferrari som hade lämnat över grejer till McLaren, och man hade använt sig av detta. Det kallas en spionaffär. Men om jag inte minns helt fel så ledde väl det också till att McLaren uteslöts ur konstruktörsmästerskapet.
Ja, och det är väl säkert på något sånt sätt som de här 100, för att det är ett stor skillnad på alla de här, de största böterna genom tiderna, alltså de fyra största böterna, på 7 miljoner för Red Bull, och sen är det 5 och 1 miljoner dollar, men 100 miljoner är liksom det jag fick fram här via någon slags Bleacher Report, så det är ju, siffrorna ska man ju ta med en nypa salt, va. Men sen är det då två Red Bull budgettag, trea Turkiets GP för politik på podiet 2006, det var 5 miljoner dollar där för att det var fifel och båg. Sen var det Ferrari som åkte på en miljoner dollars bestraffning 2002 för Österrike, Team Orders, va? Baricello ledde och de ville att Schumacher skulle vinna när det var olagligt.
Let Michael pass for the championship.
Ja, det var en inte glad gamla Rubens. Och sen sista lilla blänkan innan jag säger hej då är att vi ska försöka snabbt nysta ut en jävla knut till härva här som gäller Alonso och USAs GP och Günther Steiner. För Günther Steiner var inte glad efter USAs GP. Och det var ju Haas som lämnade in. De lämnade in två protester. Varav en var mot Alonso som resulterade i att han fick de här 30 sekunderna. Och lyssna på Günther Steiner bara, han var inte glad efter det.
Obviously what I'm not happy about is there is people out there which going losing bits and pieces on the car like the rearview mirror, and they're not getting called in, you know, because that is pretty safe. While we, when we have a soon as a little damage on the front wing, we are being called in, but going around without rearview mirror is completely fine, you know. So I think that will have should have consequences in my opinion, because it is just not fair. The FIA needs to come up with better people in these positions.
Och då är det ju så här att efter så lämnar ju de in protesten, för att Kevin Magnussen har ju fått black and orange flag 3 gånger den här säsongen för att han har haft en lös endplate. Det är alltså på framvingen längst ut till höger och vänster, så är det liksom en vinge som går upp. Och den har han haft lös, och då har han fått svart och orange flagg. Då måste man gå in och lösa det direkt, vilket har kostat honom massor. Den här gången hade Sergio Perez hade en likadan, och då lämnar de in protest mot Perez. Och sen så lämnar de in protest mot Alpin, både för den här backspegeln då, efter kraschen med Stroll, för att den här backspegeln då fladdra, och sen då för att backspegeln lossnade, vilket är ju så jävla farligt för alla. Så då lämnar de in en protest, men då lämnade Alpin in en motprotest, en protest mot protesten, en anti-robot-robot liksom. För att Haas hade det de sa då var att Haas har lämnat in sin protest 24 minuter för sent efter protest-deadline. Och då avslog de den, alltså domarna, för att Haas hade direkt bett domarna om ett förtydligande kring just det här med lösa delar. Och då sa domarna att det hade varit omöjligt för Haas att lämna protesten innan deadline, för att de redan hade bett om förtydligande. Men efter det här är så jävla sjukt, då ifrågasätter Alpin, det här var alltså torsdag fredag innan Mexiko-helgen, då ifrågasätter Alpin definitionen av ordet omöjligt i regelboken. Alltså, de säger, vad betyder omöjligt? Det hade ju inte varit omöjligt för Haas att lämna in den här protesten trots att de hade bett om förtydligande. Och då får svara FIA, jag får väl säga, det är lika mycket buffelobåg där. Då svarar FIA med att ja, det är sant, definitionen omöjligt, det är ju lite oklart här. Så ja, det var ju inte omöjligt för Haas att lämna in protest. Omöjligt by the definition av ordet. Och så fick Alonso tillbaka sin sjunde plats och Magnussen blev nia i USAs GP. För det som hände var ju att de först gav Alonso 30 sekunder och då bytte de ju plats där, Magnussen och Alonso. Vilken härva, eller? Fattar du något?
Det är väl F1 i ett nötskal, är det inte det?
Jo, verkligen. Alltså det är så himla oklart och otydligt exakt hur det här liksom får gå till. Alpine launches anti-robot-robot mot Haas protest. Ja, det är ju fan mig otroligt. Men med det här då så ser vi fram mot nästa vecka som framförallt kommer bli uppsnack inför sprinthelgen i Brasilien. Och vi avslutar väl såklart till tonerna av världens bästa F1-introlåt. Mariachi-versionen av F1-temat. Vi dansar ut till den. Tack och hej för den här veckan!